Nu ikväll hade jag tänkt att vi skulle läsa lite i Jobs bok. Det är ju en viktig bok när vi närmar oss det här temat med död och uppståndelse med sorg och vägarna genom sorg och ut ur sorg. Och vi kanske skulle börja med att läsa de allra första verserna i det första kapitlet. För att sedan läsa några av de sista verserna i det sista kapitlet. I Us land levde en man som hette Job. Han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Åt honom föddes 7 söner och 3 döttrar. Och han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor. Därtill tjänare i stor mängd. Så var denne man mäktigare än någon annan i Österlandet. Det är du, Tore. 7000 får. Vi går till det 42 kapitlet. Och så läser vi från 12:e versen. Jobb 42:12. Och Herren välsignade slutet av Jobbs levnad ännu mer än början, så att han fick 14000 får, 6000 kameler, 1000 par oxar och 1000 åsninnor. Och han fick 7 söner och 3 döttrar. Alltså, antalet söner är efter krisen lika stort som det var före, och antalet döttrar. Däremot så har åsnor och kameler och får och vad det är mera fördubblats på vägen. För han började med 7000 får och han slutar med 14000. Tore som har lite fårskötsel, han ruskar på huvudet. Han har därtill tjänare i stor mängd. Det kanske det vill till. Men från denna lyckliga början till detta lyckliga slut, så har Jobb en svår och smärtsam vandring. Och det börjar ju med att hans barn råkar ut för en mängd olyckor. Han blir berövad sin egendom och till sist också sin hälsa. Och det här är nu en förlust som långt överstiger hans förmåga att bära. Det behövs inget stort mått av inlevelse för att förstå det. Och när vi kommer till det tredje kapitlet, då har ju de här tre Jobs tre vänner, de har ju kommit och suttit hos honom i en vecka. De satt med honom på jorden i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. Och så långt gick allt väl. Det är ju sen när de öppnar munnen och säger saker som komplikationerna kommer på löpande band. Men först talar Jobb. Och han kommer med en reaktion som är väldigt typisk i en svår sorg. Och väldigt vanlig. Nämligen att han är väldigt aggressiv. Han förbannar. Han förbannar inte Gud som djävulen hade hoppats att han skulle göra. Men han förbannar sin födelsedag. Därefter öppnade Jobb sin mun och förbannade sin födelsedag. Jobb tog till orda och sa: må den dag utplånas på vilken jag föddes, och den natt som sa ett gossebarn är avlat, må den dagen vändas i mörker, må Gud i höjden ej fråga efter den, och inget dagsljus lysa över den, må mörkret och dödsskuggan återbörda den, må molnen lägra sig över den, må allt som kan förmörka en dag förskräcka den. Den natten må gripas av tjockaste mörker, ej må den få fröjda sig bland årets dagar, inget rum må den finna inom månadernas krets. Ja, ofruktsam må den natten bli, aldrig må jubel höja sig under den. Må den förbannas av dem som besvärjer dagar, vad det nu är för denna, av dem som förmår mana upp leviatan. Må dess gryningsstjärnor förmörkas, på ljus må den vänta utan att det kommer, morgonrådnadens ögonbryn må den aldrig få se, eftersom den ej tillslöt dörrarna till min moders liv, ej lät olyckan förbli dold för mina ögon. Varför fick jag ej dö strax i moders skötet, förgås när jag kom ut ur min moders liv? Varför fanns knän mig till mötes, och varför bröst där jag fick di? Hade så inte skett, låg jag nu i ro, jag fick då sova, jag njöt då min vila vid sidan av konungar och rådsherrar i landet, män som byggde sig palatslika gravar, ja, vid sidan av furstar som var rika på guld och hade sina hus uppfyllda av silver. Det är ju vanligt i en sorgprocess att man beter sig precis så här oförnuftigt som Jobb gör. Det kan ju inte vara någon större vits att förbanna en dag som har gått för länge sedan. Och att önska att man aldrig hade blivit född, ja visst, men nu är man ju född. På något sätt så när smärtan blir för stor, så ägnar man sig åt något annat. Här talar han inte ens längre om sin olycka eller om sina barn som han har förlorat och så vidare, utan han förbannar sin födelsedag. Det är ungefär vad han orkar med i det här läget. Jag tror att många av oss känner igen detta. Hur irrationell man kan bli när smärtan överstiger ens förmåga att bära. Och han klagar ju kapitlet ut. Vi behöver ju inte läsa allt sammans. Jag tror ändå att vi förstår och att vi känner igen oss. Men en som inte förstår, det är Elifas från Teman. En av de tre. Han tycker ju genast att han måste ta Jobb i upptuktelse nu och visa honom till rätta. Fjärde kapitlet. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sa: misstycker du om man vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord? Se, många har du visat till rätta, och maktlösa händer har du stärkt. Dina ord har upprättat den som stapplade, och åt vacklande knän har du gett kraft. Men nu, då det gäller dig själv, blir du otålig. När det är dig det drabbar förskräcks du. Skulle då inte din gudsfruktan vara din tillförsikt och dina vägars oförvitlighet ditt hopp? Tänk efter, när hände det att en oskyldig fick förgås? Och var skedde det att de redliga måste gå under? Nej, så har jag sett det gå, att de som plöjer fördärv och de som utsår olycka, de skördar också sådan. För Guds andedräkt förgår det, och för en fnysning av hans näsa försvinner det. Ja, det här är ju fromt och bra. Och egentligen är det ju väldigt hjärtlöst. Därför att han kunde ju lika gärna ha sagt till Jobb: ryck upp dig nu och gå ut och sätt på en kopp kaffe. Ja, ja, du själv har stärkt många när de hade det svårt. Men när det gäller dig så orkar du inte. Men säger vi, vad är det för fel på det då? Det är klart att det är lättare att hjälpa en annan människa som lider än att se oberörd ut när man själv har förlorat hela sin familj. Och så börjar Elifas från Teman med de här lätta små insinuationerna att ja, ja, du förstår, sånt här drabbar ju aldrig rättfärdiga. Det vet du väl, Jobb. Underförstått, du måste ju ha syndat. Och när smärtan är så outhärdlig som man förbannar sin födelsedag, så är ju detta inte särskilt god själavård. Därför att det är ju att lägga sten på en redan allt för tung börda. Ibland när vi själva hamnar i såna här situationer så finns det två ordspråk som jag avskyr av hela mitt hjärta. Det ena låter så här: ingen rök utan eld. Jo, det kan det visst bli. Var och en som har legat i lumpen och försökt elda i ett tält vet att det kan bli väldigt mycket rök utan någon som helst eld. Det kan bli som att det kan vara i tältet. I synnerhet om pinnarna är lite fuktiga. Det går utmärkt. Det är bara dumheter. Det andra ordspråket lyder så här: åh, det är inte ens fel att två träter. Och det tycker jag ännu sämre om. Därför att vi vet ju allesammans att det räcker med att en vill ha krig så blir det krig. Och det är ju bara dumt att gå omkring och säga så här. Men vad ofta det här knäcker den redan sörjande. Och ja, du har allt din del i det här. Ja visst, må så vara. Men vänta med att säga det tills jag orkar med det. Allt måste få ha sin tid. Vi måste få lov att sörja först. Och under den tiden ta emot Guds nåd och ingenting annat än nåd. Finns det sen något att se och lära av den situation man är i? Ja, då tar vi det då. Sjätte kapitlet. Då tog Jobb till orda och sa: ack att min grämelse, här skulle jag nog hellre ha haft ordet sorg, för grämelse är ju egentligen något annat. Det är när man inte har kommit först ner för skidbacken och sånt där. Ack att min grämelse blev vägd och min olycka lagd med den på vågen. Se, tyngre är den nu än havets sand. Därför kan jag inte styra mina ord. Ty den allsmäktiges pilar har träffat mig och min ande dricker deras gift. Jag förskräckelser från Gud ställer sig upp mot mig. Inte skriar vildåsna när hon har friskt gräs. Inte råmar oxen då han står vid sitt foder. Men vem vill äta den mat som ej har smak eller sälta? Och vem finner behag i slämmörtens saft? Så vägrar nu min själ att komma vid detta. Det är för mig en vämjelig mat. Ack att min bön blev hörd och att Gud ville uppfylla mitt hopp. O, att det behagade Gud att krossa mig. Att räcka ut sin hand och avskära mitt liv. Då fanns ännu för mig någon tröst. Jag kunde då jubla fast en plågad utan förskoning. Jag har ju ej förnekat den heliges ord. Hur stor är då min kraft eftersom jag alltjämt bör hoppas? Och vad väntar mig för slut eftersom jag ska vara tålig? Min kraft är väl inte som stenens? Min kropp är väl inte av koppar? Nej, förvisso ges ingen hjälp för mig. Var utväg har blivit stängd för mig. Ja. Nu är vi lite längre fram i sorgprocessen. Job förbannar inte sin födelsedag längre, utan nu befinner han sig i nutid. Men samtidigt så vill han inte leva längre. Han har bara en enda önskan, och att Gud ville krossa mig. Jag orkar inte det här. Och det är ju också en känsla som man kan känna igen i en djup sorg och i en djup smärta. Och fastän det känns så här, jag orkar inte, det går inte, allting står stilla, så kommer man igenom. Inte därför att man arbetar sig igenom. Jag har ett lite kluvet förhållande till ordet sorgearbete. Därför det låter som om man på något sätt skulle kämpa sig igenom det här. Som man skulle, ja, som det var ett jobb att uträtta. Och nu läser vi visserligen om jobb, men det är med ett B. Och jag tror för min del att sorgen är någonting man kommer igenom utan att i och för sig arbeta. Det är ingenting som man medvetet måste satsa på, att nu måste jag genom det stadiet och nu måste jag genom detta och nu är det som gäller och så vidare. Utan det där sköter ju Herren. Länge under sorgens dagar så är det ju just bara en kamp om att finnas till, att orka med, att vara kvar, att fortsätta att gå igenom det som hela tiden känns övermäktigt, att vara besluten om att leva trots allt, inte i förtröstan på någonting man har i sig själv, utan i förtröstan på att det finns en som trots allt för det hela till ett slut. Åttonde kapitlet. Vännerna fortsätter med sin terapi. Nu är det en som heter Bildad från Sua, som kanske inte var så där förfärligt bildad, jag vet inte. Åtminstone kanske inte när det gäller själavård. Därefter tog Bildad från Sua till orda och sa: hur länge vill du hålla på med sådant tal och låta din muns ord komma som en väldig storm? Skulle väl Gud kunna kränka rätten, kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Om dina barn har syndat mot honom och han gav dem i deras överträdelses våld, så vet att om du själv söker Gud och ber till den allsmäktige om förbarmande, då, om du är ren och rättsinnig, ja, då ska han vakna upp till din räddning och upprätta din boning så att du bor där i rättfärdighet. Och då ska din första tid synas ringa, då nu din sista tid har blivit så stor. Du frågar förgångna släkten och i akt på vad fäderna har utrönt. Vi själva är ju från igår och vet ingenting. En skugga är våra dagar på jorden. Men det ska undervisa dig och säga dig det. Ur sina hjärtan ska de hämta fram svar. Inte kan röret växa högt där marken ej är sank, eller vassen skjuta i höjden där vatten ej finns. Nej, bäst den står grön, ej mogen förskörd, måste den då vissna före allt annat gräs. Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp måste bli om intet. det som föresvävar de här vännerna och som man väldigt lätt trasslar in sig i under sorgens dagar, det är detta att allt går att begripa här i världen. Vad fanns det nu för mening med det här? Eller varför inträffade detta? Det måste ju finnas en förklaring. Och vännerna kan ju bara tänka ut en. Gud har låtit det ske. Barnen dog. Alltså, Gud är rättfärdig. Då måste de ha syndat. Och det har säkert jobb också gjort. Och det är ett så logiskt och behändigt resonemang. Och därför är det så farligt. Därför vi tycker så här, men Gud är ju allsmäktig. Och allt som sker måste ju vara hans vilja. Och därför måste man ju så att säga kunna räkna baklänges. Gud är sån och sån och nu händer detta och detta, alltså måste Gud ha tänkt så och så. Men jag varnar för den sortens resonemang. Man halkar så oerhört lätt in i det när man sörjer. Och man behöver inte ens varken någon Eliphas från Teman eller någon bildad från Suva, man brukar kunna hitta på det här själv. Tillvaron fungerar inte så här. Jesus instruerar oss att be att Faderns vilja ska ske på jorden som den sker i himlen. Och det betyder ju alltså att på jorden sker inte Faderns vilja, åtminstone inte på samma sätt som i himlen. Men när Guds rike har kommit till sist, då kommer Faderns vilja att ske på jorden som den sker i himlen. Vad är det för ett tillstånd vi lever i nu då, säger vi? Är Gud allsmäktig eller är han inte allsmäktig? Eller är han halvsmäktig eller vad är han för någonting? Är det djävulen som är problemet? Nej, det är det inte. Gud har all makt. Men skapelsen är lagd under människan. När människan faller i synd så att säga brister hela skapelsen. Och det som händer i skapelsen är mera en reflex, inte bara av ens egna gärningar utan av mänsklighetens gärningar. Och det är så viktigt att vi förstår. Mot tidens slut, säger skriften, så kommer jordbävningarna att bli fler och fler. Och folk läser det där och säger, men det är ju inte snällt av Gud. Att låta det bli fler och fler jordbävningar. Jo, men samtidigt så sägs det att människornas synd kommer hela tiden att växa och öka. Laglösheten kommer att öka och kärleken kommer att kallna hos de flesta. Och det blir krigslarm och jordbävningar. Varför det? Därför att skapelsen är knuten till människan. Och så länge människan, så länge mänskligheten är brusten, så händer hela tiden saker i skapelsen som kan drabba vem som helst. Gud har bestämt det så. Och det går inte att ta den enskilda händelsen och nu händer detta och detta för mig här och Gud är sån och sån. Allt så måste vi nu försöka räkna fram hur Gud har tänkt. Det är inte heller så att slumpen råder, som den sekulariserade människan säger. Utan här råder vi i den meningen att varje gång som vi tillåter oss en synd, så på något sätt förstörs någonting i skapelsen. Men den enes reaktorhaveri kan bli den andres kvaddade renkött. Den enes lättsinne med pengar kan bli den andres kreditförlust. Det är inte alltid säkert att smärtan i första hand drabbar den som syndade. Och detta är ett uttryck för att vi hänger ihop som mänsklighet. Vi är inte skapade bara som individer. I Adam är vi alla ett, för att använda Bibelns uttryck. Och detta betyder att om någon av Adams ättlingar tillåter sig någonting, så kommer lidandet in någonstans bland alla Adams söner och döttrar. Skriften talar ju klart om att Job var en ostrafflig man. Och att det som går genom hans liv är inte ett straff. Jesus tar på sig all vår synd. Därför att han gör sig till en del av mänskligheten. Han låter sig födas som människa. Och just därmed kan han ta konsekvensen av alla människors ogärningar. Just därför att det den ena människan gör kan drabba den andra. Och han kan då låta allting drabba honom. Och han gör det frivilligt. Om vi inte på detta sättet hängde ihop, så fanns det ingen logik i att Jesus plötsligt låter sig födas för att ta vår synd. Det skulle han inte kunna. Utan då skulle vi hela tiden ha detta att, jaha, det du har gjort det kommer att drabba dig, och det jag har gjort det kommer att drabba mig. Och det låter ju rättvist och bra, men det ger inget utrymme för den nåd som frälsningen innebär. Och därför är den här sortens resonemang alltid en återvändsgränd. Man kör in i den där återvändsgränden under sorgeprocessen. Och många är inne i den där gränden gång på gång och ser om det inte finns någon liten glugg i andra änden, men det gör det aldrig. Somliga parkerar och drar handbromsen och till och med lägger i parkeringsautomaten. Men ut ur sorgen kommer man egentligen inte, för man har fattat att det här är inte riksvägen. Utan detta är ändå ett blindt stopp. Det är ett stickspår. Det är en återvändsgränd. Och då kommer man ju till den punkten där alla varför, sådana varför som inte kan besvaras, måste läggas ner. Och det är en så viktig bit i sorgeprocess. Det är inte säkert att det går fort. Men det är ändå, tror jag, viktigt att man får ha det som en bön. Herre, hjälp mig att lägga ner de varför som inte går att besvara. Hjälp mig att inte stånga mig blodig på frågor som jag aldrig kommer att få svar på. Hjälp mig att inte försöka resonera ut varför detta hände. För det svåraste är ju egentligen att liksom bara ta emot det som hände. Och så att säga, med Guds hjälp, komma till den punkten där man kan försonas med det. Där man kan acceptera. Där man så att säga på nytt kan vända sig framåt och gå vidare. I 9 kapitlet börjar nu Gud, nej, börjar Job, menar jag, att vredgas på Gud. Och det är kanske delvis en frukt av att vännerna hela tiden håller på och leder in honom i den här återvändsgränden. Vi ska börja i 18 versen. Han unnar mig inte att hämta andan, nej, med bedrövelser mättar han mig. Gäller det överlägsenhet i kraft? Nåväl, jag är redo. Gäller det rätt? Vem ställer mig till ansvar? Jag hade jag en rätt, så dömde min mun mig skyldig. Var jag en oförvitlig, så skulle han låta mig synas vrång. Men oförvitlig är jag. Jag värderar ej mitt liv. Jag frågar inte efter om jag får leva. Det må gå som det vill, nu må det vara sagt. Han förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Om en landsploga kommer med plötslig död så bespottar han det oskyldigas förtvivlan. Jorden är given i det ogudaktigas hand och en slöja sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem är det då? Mina dagar hastar undan snabbare än någon löpare. De flyr bort utan att ha sett någon lycka. De ilar bort som en farkost av rör, som en örn när han störtar sig ner på sitt byte. Om jag än beslutar att glömma mitt bekymmer och låta min sorgsenhet fara och göra mig glad, så måste jag dock bäva för alla mina kval. Jag vet ju att du inte ska döma mig fri. Nej, så skyldig måste jag stå där. Varför skulle jag då göra mig onödig möda? Om jag än tvättar mig i snö och rena mina händer med lutsalt, så ska du dock sänka mig ned i pölen så att mina kläder måste äcklas vid mig. Ty han är ej min like så att jag vågar svara honom. Ej en sådan att vi kan gå till doms med varandra. Ingen skiljedomare finns mellan oss. Ingen som har myndighet över oss båda. Må han bara vända bort ifrån mig sitt ris och må fruktan för honom ej förskräcka mig. Då ska jag tala utan att rädas för honom, till jag vet med mig själv att jag inte är en sådan. Min själ är trött på livet. Jag vill ge fritt utlopp åt min klagan. Jag vill tala i min själs bedrövelse. Jag vill säga till Gud, döm mig inte skyldig. Låt mig veta varför du anklagar mig. Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över de ogudaktigas rådslag? Har du då ögon som en varelse av kött, eller ser du som människor ser? Är din ålder som en människas ålder, eller är dina år som en mans tider? Eftersom du letar efter missgärning hos mig och söker att hos mig finna synd, du som dock vet att jag inte är skyldig och att ingen finns som kan rädda ur din hand. Dina händer har danat och gjort mig helt och i allt, och nu fördärvar du mig. Tänk på hur du formade mig som lera, och nu låter du mig åter bli till stoft. Ja, du utgöt mig som mjölk, och som ostämne lät du mig stelna. Ja, Job utgjuter sin vrede över Gud. Och man kan ju tycka att ja, det var ju lätt för honom. Han visste ju att han inte hade syndat. Men den lyckliga sitsen har vi ju väldigt sällan i våra sorgesituationer. Utan det är ju väldigt vanligt att vi plågar oss själva med tanken om att vi kunde ha varit ännu snällare än vi var. Vi kunde ha varit ännu bättre som hustrur eller som äkta män eller som vad det nu är. Och då finns ju denna vreden i alla fall. Men man riktar den mot sig själv. Och målet är ju ändå att gå ur krisen, så att säga, i försoningens tecken. Därför det är den enda utgången som finns. Att man får bli försonad med det som hände. Att man får bli försonad med den person som man miste, om man inte var det innan. Att man får bli försonad med sig själv i all sin oförmåga, och kanske i den brottningskamp med varför och med skuld och med allt som man kämpar med i sin förtvivlan och i sin saknad. Trettonde kapitlet. Från trettonde versen. Jobs vrede har nu stigit till högre dimensioner. Han säger, tig nu för mig så ska jag tala. Må så komma över mig vad det vara må. Ja, hur det än går vill jag fatta mitt kött mellan tänderna och ta min själ i min hand. Må han dräpa mig, jag hoppas inget annat. Mitt levande vill jag ändå hålla fram inför honom. Redan detta ska bli mig till frälsning, till ingen gudlös vågar komma inför honom. Hör då mina ord och låt min förklaring tränga in i era öron. Se, här lägger jag fram saken. Jag vet att jag ska befinnas ha rätt. Eller finns det någon som kan motbevisa mig? Jag vill då tiga och dö. Endast två ting må du ej göra mot mig, så behöver jag ej dölja mig inför ditt ansikte. Din hand må du ej låta komma mig nära, och fruktan för dig må inte förskräcka mig. Sedan må du åklaga och jag vill svara. Eller också ska jag tala och du må motsäga mig. Hur är det alltså med mina missgärningar och synder? Låt mig få veta min överträdelse och synd. Varför döljer du ditt ansikte och betraktar mig som din fiende? Vill du skrämma ett löv som drivs av vinden? Vill du förfölja ett förtorkat strå? Skulden och vreden går här så att säga hand i hand med varandra. Och även om man kanske känner mycket vrede på Gud, så är det ju sällan man som själavårdare får höra människor säga som Jobb. Utan det är ju långt vanligare att man riktar den vreden mot sig själv för säkerhets skull. Men det är viktigt att vi förstår detta. Att vägen genom sorgen är en försoningsprocess på alla plan. Och att det ju handlar om att försonas med det som hände. Och att försonas med sig själv, med den man saknar, med livet som ligger framför. Och att istället för att trassla in sig i de här skuldfrågorna, som mycket sällan kan redas ut på ett tillfredsställande sätt när det är för sent, att man istället får be om försoningskraft, försoningshjälp, försoning på alla plan. Därför att det är det som bär en igenom. Det här som Jobb ägnar sig åt nu, det är en återvändsgränd. Det här leder ingen vart. Därmed är inte sagt att det är förbjudet. Sorgen har sin tid. Men det finns alltid risken när man kör in i såna här återvändsgränder att man aldrig kommer ur dem. Man möter som själavårdare människor där sorgen gått i baklås. Och där är det väldigt ofta en outredd skuldproblematik. Det är ofta någonting som så att säga hanterats på ett sådant sätt att försoning till sist ändå inte blir möjlig av någonting eller i någonting. Det kan handla om försoningen med en ännu levande människa. Det kan handla om försoning med den som dog. Det kan hända att man bär på en skuldbörda, och som jag sa igår, att man då måste be den bön som kung David ber när han så att säga blir löst ifrån sin synd till den döde Uria. Emot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. När han på det sättet har bekänt sin missgärning mot Uria som en missgärning mot Gud, vilket det också är, så kan han ändå så att säga räta på sig. Så finns ändå försoningens kraftflöde. Och därför är det så viktigt att vi förstår detta, att svaret, Guds svar in i våra sorgprocesser, det är alltid ett svar av försoning. Försoning på alla plan. Och att man på det sättet får ta emot hjälp istället för att försöka att egentligen reda ut saker som man inte kan reda ut. Gå igenom ständiga domstolsförhandlingar som inte leder någon vart. ständigt på nytt uttrycka sin saknad och besvikelse på ett sådant sätt att man kanske till sist måste säga: du kanske har mer vrede mot Gud än vad du tror. Du kanske behöver hjälpen att försonas med honom och att försonas med det som hände. Därmed menar jag inte att man till exempel efter ett långt och gott äktenskap kan liksom så att säga försonas igenom det hela så att ja, nu är allting okej. Det är klart man saknar. Men man kan ändå komma igenom så att man känner att nu lever jag i alla fall. Och den smärta jag har gått igenom har kanske på vissa plan lämnat efter sig en bestående brutenhet. Men på andra plan har den gjort mig tillgängligare för andra människor. Ja, Job han utgjuter ju alltså sin vrede emot Gud. Och en sak med Job är värdefull och viktig här. Han är ärlig inför Gud. Och det är bra. Därför att om man inte är ärlig om vad man känner och om hur man har det och så vidare inför Herren, hur ska man då kunna ta emot den försoning som gör att man kan försonas om det man inte är ärlig om? Men nu har ju vännerna fått vatten på sin pratkvarn, eller jag får säga, jag sa det också. Därför att nu om inte förr så är han ju skyldig i alla fall till synd och överträdelse. Och det är de ju inte sena att tala om för honom. 15 kapitlet. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sa: skall en vis man tala så i vädret och fylla upp sitt bröst med östanvind? Ska han försvara sin sak med innehållslöst tal, med ord som ingenting bevisar? Mer än så, du gör Guds fruktan om intet och kommer med klagolåt inför Gud. Ty din ondska lägger dig orden i munnen och ditt behag står till ondskefullt tal. Så döms du nu skyldig av din mun, ej av mig. Dina egna läppar vittnar mot dig. Var du den första människa som föddes och fick du liv förrän höjderna fanns, blev du åhörare i Guds hemliga råd och fick så visheten i ditt våld, och så vidare. Vi kristna kan vara förunderligt obarmhärtiga både mot oss själva och mot varandra i såna här situationer. Också mot oss själva. Jag är en så dålig kristen för jag klarar inte den här sorgen åt vidare. Jag har sagt både ett och annat till Gud. Och så har jag inte varit skyldig förut, så är jag det ju nu i alla fall. Och jag som har varit kristen så länge och gått i kyrkan så länge, tänk att jag skulle klappa ihop totalt när det här hände mig. Det var ju inte bra och det är ju inget gott betyg för min helgelse. Och ibland kan vi säga det till varandra också. Jag brukar säga: vet du inte med säkerhet vad du ska säga, så håll tyst. För det är alltid rätt. Man kan alltid lyssna. Det är aldrig farligt att gå till den sörjande. Man bara är klar över att en sörjande människa kan resonera som Job. Både när det gäller att förbanna sin födelsedag och när det gäller att göra upp med Gud och när det gäller att göra upp med sig själv och med lite av varje. Man behöver inte korrigera, man behöver inte säga emot. Man kan be att försoningsprocessen ska få gå vidare så att man blir försonad. Därför att då öppnas vägen ut. Och ibland när man lägger väldigt mycket skuld över sig själv, så som Elifas från Tema nu lägger över Jobb, så kan en sorgeprocess stanna på halva vägen, därför att man har mer vrede undanstoppat i källarvåningen än vad man är klar över själv. Jobb är fräsch just i detta att när han är arg så är han arg, och det är ingen hemlighet med det. Det är inget egenvärde i att gå omkring och vara arg. Det mår man själv inte bra av. Men man mår inte bättre av att vreden är dold. När man istället kunde få lämna den till Gud, så att också den, så att säga, fick innefattas. Därför att det är då som man kan bli löst ut ur det hela till sist. Det är kanske ännu viktigare när vi talar om skilsmässor. Där är det ju ganska vanligt att den som, så att säga, blev den övergivna parten kanske har mer vrede inom sig än man förstår. Man har ju fått en så god kristen uppfostran så att det där förnekar man för sig själv. Kanske till och med när vreden hela tiden pyser ut genom springorna. Och då är det ju bättre att vara ärlig, att vara rak. Att inte försöka att för skuldens skull se åt ett annat håll. Utan att våga utgå från att också i detta smärtsamma läge är jag fullt försonad. Jesus har burit allt. Och jag behöver, så att säga, inte skydda mig för skuld, för jag har inte skuld. Och just därför kan jag med frimodighet be att få hjälpen att se vad det ännu är som kan behöva, så att säga, få komma in under försoningens välde. Jag tycker Jobs bok, vi ska inte läsa alla de här långa samtalen mellan Jobb och hans vänner, men Jobs bok är en förunderlig bok, också rent själavårdsmässigt. Det finns en sån människokunskap och en sån erfarenhet av sorgeprocesser i denna bok, så att säga. Den är så rik. Samtidigt så tror jag att det här är en profetisk bok. Man kan undra varför en enda människas sorgeprocess ska få lov att ta 42 kapitel i Bibeln. Det är ju i och för sig en på många vis intressant bok. Men jag tror också att den är en profetisk bok, och jag tror överhuvudtaget att det mesta i Bibeln har en profetisk dimension vid sidan av den som kanske är omedelbart tillgänglig. Därför att jag tror att Jobb står som en bild både för Jesus och för Israels folk, och kanske allra mest för Israels folk. Därför att Israels folk är ju ett lidande folk mer än något annat folk. Ett folk som fått kämpa mycket med, vad ska vi säga, orättvisa lidanden. Jag är till och med så fräck så jag misstänker att de där tre vännerna, det är den hedna kristna kyrkan, som har med korståg och inkvisitions bål och annat under sådär, ja, i alla fall rejält under 1000 års tid, gjort livet till ett skräckscenario för judarna, och sedan efterlämnat ett arv som Hitler och många fler har förvaltat så gott de har kunnat. Därför att till sist så uppenbarar sig Herren och han upprättar Jobb när Jobb ber för sina vänner. Det står ju så i 42 kapitlet, den 10:e versen. Då nu Jobb bad för sina vänner upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Och jag tror att när Israels folk ber Gud om förlåtelse för den hedna kristna kyrkans räkning, så är historien slut. För det tror jag kommer att behövas. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Det lovar Gud åt Abraham. Och jag tror att avkristningen av Europa handlar om att kyrkan har gått i bräschen för antisemitismen sen mitten av 300-talet. Just i Europa. Och det kanske inte kan bli någon upprättelse förrän den som blivit illa behandlad ber till Gud för sina plågor. Men sen är det här med att han fick dubbelt igen. Vi ska bara se på två texter med tydlig anknytning just till Israels folk som talar om detta. Jesaja 40 ska vi gå till först. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det har fått dubbelt igen av Herrens hand. Alltså, folket förskingrades ju för dess synds skull. Men allt det som Israels folk har genomgått sedan Herren förskingrade folket ut över jordens yta är inte en bild av Israels synd. Utan folket har fått dubbelt igen av Herrens hand. Den andra halvan är alltså hednafolkens synd. Och när dess missgärning är försonad så kommer maningen från Gud: trösta, trösta mitt folk. Vi går till 61 kapitlet. Och där ska vi läsa från början, och då känner vi igen de ord som Jesus läser i Nasarets synagoga. Men vi ska fortsätta ett stycke till. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. En dag då han ska trösta alla sörjande. Då han ska låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjeolja istället för sorg. Högtidskläder istället för en bedrövad ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter. Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Och de ska bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser. De ska återställa de ödelagda städerna, de platser som har legat öde släkt efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet, och utlänningar ska bruka åt er åkrar och vingårdar. Men ni ska heta Herrens präster, och man ska kalla er vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av folkens skatter, och deras härlighet ska övergå till er. För er skam ska ni få dubbelt igen. Och det som led vanära ska nu jubla över sin lott. Så ska de få dubbelt att besitta i sitt land. Evig glädje ska de få. Därför så tror jag att det här är en bild av hur många texter i Bibeln fungerar. De fungerar på det personliga planet. Och de fungerar på det kollektiva planet och kanske också på det historiska planet. Sträckande sig från syndafall till upprättelse. Allt sammans är liksom bara återspeglingar av samma princip, på samma sätt som atomen med dess elektroner som snurrar runt, så att säga, är en bild i smått av planetsystemet i stort. Det finns en Guds skapelsemodell som man ser i det lilla, som man ser i det lite större och som man ser i det kolossala, det övergripande. Hela tillvaron, så att säga, går på ett sätt efter samma princip. Och det kan ju vara intressant att se att den tanken också finns inrymd i Jobs bok. Och att Jesu liv, som så att säga går genom död till liv, det gäller också för Israels folk, som på något förunderligt sätt också går genom död till liv. Och det gäller för till sist för var och en av oss. Att om vi har det till vår viktigaste princip i livet, att aldrig hamna i dödsskuggans dal, så går det i och för sig att leva så. Det är bara det att det leder ingen vart. Om inte vetekornet får falla i jorden och dö, så blir det ett ensamt korn. Ett meningslöst korn. Men om det inte har den högsta prioriteten i våra liv, att vi till varje pris ska skydda oss för smärta, då finns det alltid mening. Det djupaste, meningsfullaste i våra liv, det vaskas ändå fram i smärtans dagar. Och det betyder ju inte att man lägger småspik i sängen för att bli lite heligare. Det räcker så bra med det som kommer alldeles av sig självt, och som man kanske efteråt önskade att man hade kunnat förebygga. Men i allt det här så finns ju Gud med. Och när man så att säga får med hans hjälp, med den försoningskraft som finns så att säga från Golgata, man får föras genom krisen och komma ut på andra sidan, så är man inte tillbaka där man började. Det är man aldrig. Utan ju mer försoningen verkligen har fått föra en hela vägen igenom, desto mer har man ändå mognat. De mognaste människor jag har träffat i mitt liv har varit människor som lidit mycket. Jag kommer ihåg en tant som kom till ett ashram för många år sedan. Hon var gammal och hon var skröplig och hon var nästan blind och hon gick med käpp och det var mycket. Och så kom hon fram till mig och så sa hon om hon kunde få ett samtal.
Jo.
Vi hade ett samtal. Och jag kan inte ens efteråt riktigt begripa vad det måste ha varit för min skull hon ville ha det samtalet, eller Herren som ville det eller någonting, för att ja, hon berättade om allt svårt och smärtsamt hon hade varit med om. Och så log hon och så sa hon, Herren har varit så god i allt. Och det slutade ju med att vi grät och prisade Herren och hade en ljuvlig stund ihop. Jag fick ut mycket av den stunden. Om hon fick ut något, det vet jag inte. Det vet jag än idag inte. Det kan hända att hon är hemma hos Herren vid det här laget. Men jag har tänkt mycket på henne sen. Därför att i sorgeprocessen finns det så många stickspår, så många återvändsgränder. Jag har tänkt på henne. Just detta med att det var så svårt, men Gud var så god i allt. Det är oftast inte så vi resonerar. Utan det var så svårt, och varför kunde inte Gud ha gjort något annat? Det är oftast i den fällan vi fastnar. Och så kan så att säga försoningens vind inte blåsa oss igenom hela krisen, utan man fastnar någonstans på halva väg. Och här finns mycket att upptäcka. Och bara detta att vi får ta med oss att det är en försoningsprocess på alla plan som för en hela vägen igenom. Bara det kan vara viktigt. Därför att då kan man vända sig till honom som hela tiden kan driva den processen vidare tills allt är försonat. I himlen är det försonat. Men inuti oss tar det lite längre tid. Vi går som så att säga lite saktare. Vi kan behöva få verkligen erfara att vi blir försonade igenom krisen. Ska vi be tillsammans? Herre, du har just genom din död på korset öppnat försoningens kraftflöde. Just under påsken har vi så stor anledning att begrunda, Herre, försoningens kraft och uppståndelsekraften. Många av oss som är här befinner sig i mörka tunnlar och svåra passager. Herre, så behöver vi få försonas med det som hände. Försonas med människor som vi kanske ännu har svårt att ens tänka på. Försonas med oss själva. Försonas med det liv som ligger framför oss. Försonas med dig. Herre, vi tackar dig för att all hjälp vi behöver är möjlig. Vi behöver hjälp, Herre, också att liksom backa ut ur våra återvändsgränder. Grubbleriets återvändsgränd, där skuldfrågan ältas och vänds och vrids. Herre, hjälp oss att inte stanna där. Oaccepterandets återvändsgränd. Jag vägrar att acceptera att det är så här. Nu så många gånger är en förtäckt vrede på dig, Herre. Hjälp oss att släppa den. Vi ber, Herre, för alla de låsningar som inträffar när vi för att slippa skuld och skam undviker att se det ena eller det andra. Herre, låt nåd skölja över oss. Låt nåd skölja över oss. Så att vi kan kännas vid också undanstoppad vrede, undanstoppad hat. Och lämna det till dig. Hjälp oss att varje försoningsprocess får gå till sin fullbordan, Herre. Så att vi kan lova och prisa och tacka dig för din godhet mitt i allt det svåra. Amen.